Gitte.
Hallå!
Hej!
Ni lyssnar på Herregud för i helvete och det är med mig, Maja Flykt.
Och mig, Annie Wernersson. Idag ska vi prata om namn och religion.
Yes.
Har namn med religion att göra, kanske man tänker?
Ja, det kanske man tänker. Och vi vill ju prata om namn, om religion i vardagen.
Aha.
Och namnen som vi har och vad vi heter avslöjar ganska mycket vilken religion vi tillhör. Eller vilken religiös bakgrund vi har. Eller vilken religiös kultur vi kommer ifrån.
Ja, absolut. Det här får mig att tänka på, för några veckor sedan så pratade jag med vår kompis Hanna. Och innan jag börjar historien så ska jag nämna att hon har ett ex som heter Simon. Och när jag sitter och äter med Hanna så berättar jag om en annan person som heter Simon. Som
inte hennes ex alltså?
Inte hennes ex, okay. Utan en annan, en andra Simon. Och så säger jag att det är ett kristet namn, apropå någonting. Och så säger Hanna, va? Är Simon ett kristet namn? Mm. Och jag tittar på honom och svarar, ja, det är det. Men hon är helt chockad alltså. Hon bara utbrister igen. Bara, nej men vänta lite nu här, va? Är Simon ett kristet namn?
Varför blir hon så chockad?
Jag sitter lika förvånad som du är här nu och kollar på henne och bara, men Hanna, vad är det du inte förstår? Simon är ett kristet namn. Och hon säger, men då förstår jag ingenting. Då, om Simon är ett kristet namn, då borde ju Simon ha varit mycket snällare mot mig. Och hon tolkar alltså in att...
Alltså att man, har man ett kristet namn så är man snäll?
Ja.
Ja, okej. Och är man kristen då är man snäll?
Ja.
Och har man ett kristet namn då är man kristen? Det är väl allt det liksom är ett?
Ja. Ja,
okej. Okay. Intressant.
Ja, det tycker jag med.
Ja. Jag undrar om... Jag tror inte det är så jättemånga som reflekterar över sina namn faktiskt idag i Sverige.
Nej. Men det säger ju rätt mycket om, som du sa då, om vår... vår historia.
Ja, faktiskt.
Och för några dagar sedan så träffade jag vår gamla lärare, professor i religionshistoria, David Thurfjell. Och då ställde jag frågan, vad betyder kristna namn i Sverige idag?
Ja, men kristna namn har ju blivit svenska namn. Så att på någon sorts subjektiv nivå så kanske inte betyder så mycket man heter, liksom Christian och Peter och Thomas och de här grejerna. Och Anna och Maria, det är vanliga namn, Magdalena. Men ofta är det så att när folk byter religion, och det här gäller ju inte bara kristendomen utan det gäller de flesta sammanhang. Alltså när man byter identitet och liksom startar ett nytt liv, och i kristendomen så är det ju väldigt viktig poäng då att när man blir kristen, om man tänker sig i kristna former där man liksom, det här är någonting man blir i vuxen ålder och i tidiga kristendomen, att då startar man ett nytt liv. Man döper sig, man dör, ens gamla jag dör och ett nytt jag föds. Liksom. Det är symboliken med att man doppas ner i vattnet och kommer upp igen. Då är det viktigt att markera på något sätt att nu är jag någon annan än den jag var tidigare. Och därför är det jättevanligt när folk konverterar till andra religioner att de också tar ett nytt namn. Folk som blir muslimer, svenskar som blir muslimer, men de tar ofta ett muslimskt namn som de har vid sidan om eller istället för sitt gamla namn. Och folk som blir kristna genom historien har ofta tagit ett kristet namn. Och då får man ju ta de namn som finns då. Och det är ju de stora tidiga hjältarnas namn. Eller liksom. Så att i kristendomens fall så är det då bibliska namn och lärjungarnas namn liksom, som har blivit de viktigaste namnen. Så det är klart att det säger någonting om ens historia och ett folks historia, vilken typ av namnskick de har. Precis som nya namnskick kommer, när det kommer in, alltså på 40-talet sen när man började se amerikanska filmer, då kom det in amerikanska namn. Man hette Lawrence och jag hörde om någon som hette Slark. Och det var så Clark, fast de visste inte att det uttalades Clark utan de hette Slark. Liksom. Slark och Pierre och sådana där, när man såg franska namn, för man visste inte att det skulle uttalas Pierre. Så att namn säger någonting om vår historia. Det där gäller ju personnamn, det gäller också ortsnamn.
Men vad gör det för vår identitet att vi har kristna namn eller muslimska namn?
Ja, jag tror att det är så här, om man lever i en miljö där man hela tiden får sin identitet bekräftad. Om alla heter Mohammed i ens miljö eller det är ett jättevanligt namn och alla känner till det, då är inte det någonting som man upplever som en identitetsbärande grej liksom, som gör att man på individnivå att det är liksom någonting som märker ut den från de andra eller sådär. Men när man hamnar i ett sammanhang där man inte är den enda som där ens namn då är specifikt alltså, eller märker ut så att man är den enda som har ett arabiskt namn till exempel eller ett kristet namn eller ett indiskt namn, ja då plötsligt så kanske man inser att det här säger någonting om vem man är. Och om man dessutom då hela tiden upplever att folk inte kan uttala ens namn eller ens namn bara är konstigt hela tiden och, eller är svår och man får anpassa det till någon sorts svensk kontext eller vad det nu kan vara. Ja, då kan ju namnet bli bärare av en sorts upplevelse av att man tillhör någon annan, man tillhör egentligen någonting annat än det sammanhang man är i. Så då kan det bli väldigt viktigt för identiteten.
Hur är det med religiösa namn inom hinduism och buddhism?
Ja, det är ju samma, det här är ju liksom en sorts sociologiskt, socialpsykologiskt fenomen. Att man markerar sin tillhörighet. När man tillhör en grupp så vill man ju markera sin tillhörighet dit. Jag tror att det är en biologiskt betingad mekanism som vi har. Som vi människor är ju experter på att bilda grupper. Liksom. Och vi använder vår avancerade förmåga till abstrakt tänkande och vår kreativitet för att som ett sätt att markera den här samhörigheten. Det finns ju biologiska sätt att markera sin samhörighet också. På olika sätt. Till exempel att man blir generad om man bryter mot sin grupps regler. Det styr man ju inte över, utan det händer liksom mekaniskt. Man börjar rodna automatiskt, man kan inte styra över det. Och det är en sorts naturlig sätt att markera då sin samhörighet. Man kanske blir attraherad av de som tillhör ens egen kategori och sånt där. Så det är ju liksom på en sorts biologisk nivå. Men sen använder ju hela vår kulturella repertoar också för att markera samhörighet. Och till exempel att vi börjar tala på samma sätt. Vi härmar varandras dialekter, vi börjar klä oss likadant. Och vi börjar använda namnskick för att binda ihop våra grupper. Och det där gäller ju oavsett om man är hindu eller till en nationell grupp. Eller en klassgrupp. Det finns ju, namn är ju inte bara färgade av religionshistoria, utan det är också förstås etniska markörer och klassmarkörer. Och det gäller förstås inom buddhistiska kulturer och hinduiska kulturer också. Och muslimska. Inom islam är det ju väldigt vanligt att pojkar heter Mohammed till exempel. Det är ju helt ofattbart vanligt. Det här namnet, Mohammed. Jag har en kompis som heter Mohammed själv faktiskt, också i Iran. Och så fick han en son, min kompis. Och så frågade jag, vad ska han heta nu? Mohammed. Ska han heta Mohammed? Fantasilös skulle man tycka. Men då finns ju en tradition att äldsta sonen får heta Mohammed, det är det bästa namnet. Och det där var ju någonting som växte fram på 1200-talet. Ganska så här, några hundra år in i islams historia. När Mohammed fick en annan roll, alltså profeten Mohammed fick en annan roll i folklig islam. Att det blev viktigare, en sorts vördnad för just profeten växte fram då. Och då ändrades namnskicket så att man började ge pojkar namnet Mohammed.
Gud vad skönt det är att lyssna på David. Alltså det är så enkelt att förstå tycker
jag. Ja, det är det verkligen.
Han är liksom tydlig på något vis. Och jag tyckte det var roligt det här han berättade om Mohammed, att det var ett så vanligt namn. Jag jobbade som brevbärare ett tag och så fick jag liksom i uppdrag att dela ut brev i ett trapphus där jättemånga hette Mohammed i samma hus.
Okay.
Så på varje våning fanns det någon som hette Mohammed. Liksom.
Uh-huh.
Och jag stod där med mina brev och bara, herregud, vart ska jag lägga de här breven så att inte varje person får fel?
Men var det efternamn?
Ja, men det var så blandade efternamn i familjerna så att det liksom varierade, efternamnen typ stämde inte heller riktigt för att det kunde variera, ibland kunde det vara den ena personens efternamn, ibland kunde det vara den andra, så det var liksom inget, så det var väldigt otydligt.
Okay.
Så jag gick istället efter stavningen på Mohammed, alltså vissa stavade Muhammed, vissa stavades Mohammed.
Mm.
Och så fick jag liksom noga och lägenhetsnummer och den och så, så att det skulle hamna rätt.
Mm.
Men det var svårt, så att jag ber om ursäkt på förhand till alla er som fick mig som ledare. Alla ni Mohammed som bodde där. Sorry om ni fick varandras post. Men det var inte lätt. Alltså. Men det är ju så väldigt vanligt namn.
Ja. Men jag tänker att när man säger sådär att när man pratar om religiösa namn så här i Sverige så kanske det är många som tänker just på namnet Mohammed som ett religiöst namn. Men som sagt då så är det ju väldigt många kristna namn vi har i Sverige här också.
Ja, det är inte lika många som heter typ något sånt där uppenbart som Mohammed. Alltså det är inte så många som heter Jesus.
Nej,
eller
nej, det är sant.
Något jättetydligt. Ja.
Men jag gick runt på skolan för några dagar sedan och frågade studenter här på Södertörn vad de heter och vad de tänker om sitt namn. Vad heter du?
Marcus.
Och vad pluggar du?
Psykologi.
Vad betyder ditt namn för dig?
Vad det betyder? Det betyder både på latin så betyder det stridsman, så då har man fått höra samma var liten, alltså shit, det betyder stridsman, vad häftigt så här. Ja. Och då sprang man runt och lekte krigare och sen mer att ja, men det är väl förnamnet, det är väl ett trevligt tilltalsnamn. Betyder inte mer än så.
Har du tänkt på att ditt namn har ett religiös bakgrund?
Ja, bara för att det stavas med C så vet jag att jag inte är med i Bibeln. Så då är det därför att det är mer latinskt.
Okej, okay. Så var det medvetet vad den här föräldrar att stava
det med? Det vet jag inte. Jag tror att Marcus var lite mer unikt med C bara.
Ja.
Ja.
Men har du reflekterat över att det är ett kristet arv liksom?
Nej, det har jag inte gjort. Bara för att, då att det stavas med C, då blir det lite mer latinskt. Då har jag inte tänkt på att det stavas med K. Men jag har däremot vänner som stavar då med K. Och så har de så här, ja men shit, jag är med i almanackan på riktigt. Så här. Men det är ju inte jag. Jag stavas med C.
Okej. Okay.
Ja.
Jag heter Marwa och jag pluggar socionomprogrammet på Stockholms universitet.
Vad betyder ditt namn för dig?
Jag älskar mitt namn för att alltså du vet, liksom mina föräldrar har ju döpt mig till Marwa och jag tycker att alltså det är ett ganska känt namn i Mellanöstern, arabvärlden, så det är lätt att uttala om man kommer från de länderna, men svenska brukar ha svårt att uttala mitt namn, så det är lite på grund. Alltså det blir lite svårigheter när man ska presentera sig. Och sen så stavas inte mitt namn med W, det stavas med OU. Så det gör saken svårare för svenskar. Så de tror inte jag heter Marwa, utan de tror jag heter Marwa. Så jag måste alltid sitta och förklara mig. Men mitt namn har ju ett religiöst betydelse. Det är ju inom islam så ska man ju åka till färden Mecka om man har möjligheten. Och ett av ställena i Mecka heter Marwa.
Så därifrån kommer ditt namn?
Ja, därifrån kommer ditt namn. Sen har den, om man kollar vad det betyder och så har jag sett att det betyder att den har andra betydelser, typ stark, tålmodig, vad jag har läst på internet. Men vad jag liksom vet och så är det ett ställe i Saudiarabien som heter Marwa.
Ja. Okay. Kan du känna att ditt namn stärker din identitet?
Ja, alltså jo, för att när någon ropar på mig så ropar de med mitt namn. De säger inte tjejen eller hörru du. Så det är ju liksom ändå en identitetskänsla när någon ropar med efter ditt namn. Än att bara säga hörru du eller tjejen eller kvinnan och så. Så ja, det tycker jag faktiskt. Sen att det finns flera andra som heter Marwa. Alltså jag befinner ju aldrig mig i en miljö där flera stycken heter Marwa. Så det är därför jag känner liksom att det har en stark koppling till just min identitet. Men skulle jag befinna mig i en miljö där flera stycken heter Marwa, då kan man ju prata om att men det spelar ingen roll, för det är flera stycken som heter så.
Vad heter du? Johanna. Vad pluggar du?
Personalvetarprogrammet.
Vad betyder ditt namn för dig?
Vad betyder mitt namn? Inte så jättemycket alls egentligen, skulle jag säga. Nej, det tror jag inte. Vi hade faktiskt nu innan på seminariet så var det många, det var en grej att man skulle berätta om man uttalar sitt namn. Och jag säger Johanna. Men du skulle förmodligen säga Johanna, eller hur?
Ja.
Ja. Och en grej som, men jag tycker inte att det spelar så där jättestor roll, utan jag heter väl Johanna eller Johanna.
Okej. Okay.
Ja, det kvittar liksom. Men det betyder inte så mycket alls.
Nej. Har du någon gång tänkt på att ditt namn har en religiös bakgrund?
Jag vet att man höll på kanske på när man var yngre och typ så här, kollade vad betyder namnen. Och jag tror egentligen att det är ju typ från Johannes religiöst bak så. Så jag vet ju, men det är inte som att jag bara Det bryr mig inte speciellt mycket, men jag vet om att det är, finns en religiös bakgrund så till det, långt tillbaka.
Okay. So, what's your name?
John.
Are you a student here?
No.
So what are you doing here?
I study online, so mostly through KTH, but this is closer to my my home.
Okay. What does your name mean to you?
A good question. I'm not sure. I guess it here it makes me feel like I'm not from Sweden. It makes me feel North American. Everyone seems to have very different names than what I'm used to growing up with.
Okay. Have you ever thought about your name being a religious name?
Yes. Yeah. Just because I was raised Catholic, and I think John is one of the names of the... this is embarrassing. The apostles, maybe?
And does it mean anything to you that you have a religious name?
Not particularly, not past that, no. Just helps me with maybe my identity, knowing where I'm from.
Okay. Thank you.
Ja, jag ska vara helt ärlig och erkänna att jag har inte alltid haft så bra koll på det där med kristna namn.
Nej, men det hade vi kanske ingen av oss. Vi gick runt och frågade och så fick vi också googla, bara, är det här ett kristet namn?
För ja.
Vi har ju inte stenkoll på alla namnen i Bibeln till exempel. Eller så. Så det var inte helt lätt.
Nej.
Och jag känner igen mig också i det här som John säger. Han säger att han inte funderat över sitt namn så mycket förrän han kom till Sverige.
Ja.
Att det nu han känner sig icke-svensk genom sitt namn.
Mm.
Jag stavar ju mitt namn med J, Maja.
Mm.
Och när jag kommer till kanske till engelsktalande länder, då uttalar de ju gärna det Maja. Maja.
Ja, ja just det.
Så klart. Jag brukar ju byta till I, mm-hmm. så att det blir Maja.
Okay.
Så då kan man också känna sig så här, oj vad konstigt, det här har jag inte ens funderat över innan. Att, att jag borde byta för att få samma uttal. Liksom.
Ja, det är klart.
Ja.
Det här får mig att tänka på min stora okunskap då. Tidigare okunskap vill jag lägga till.
Den eviga okunskapen.
För några år sedan så bodde jag i Libanon. Och jag flyttade dit för att jag ville lära mig mer om landets historia och kultur. Och jag var nyfiken.
Mm.
Men jag kunde ingenting alls när jag flyttade dit. Så jag åkte dit, började googla det runt lite grann, pratade med folk, hörde mig för. Och jag insåg ganska så snabbt hur viktig religionen är i samhället i Libanon.
Mm.
Men jag såg den inte riktigt överallt då. Så att jag fick en vän i början där som heter Christian. Och så sitter jag och äter middag med honom en kväll och hans vänner. Och så frågar jag honom rakt ut. Christian, vad har du för religion?
Var det här på engelska också så det var så här Christian?
Nej, det var på franska var det faktiskt.
Okay.
Christian, ta quelle religion? Frågar honom. Ja, det är... men det är samma sak där på franska då. Christian, ja. I alla fall. och han tittar på mig och han dumförklarar mig totalt. Och jag tittar på honom tillbaka jätteundrafrågande liksom. Och bara... liksom, han tittar på mig som att hans blick skulle vara ett svar och jag tittar på honom som att du har inte svarat på min fråga. Och han, när jag väl inser, han säger inget utan han bara tittar på mig och till slut...
Han ser den här långa tystnaden när ni bara tittar på varandra. Ger varandra blickar.
Det slutar faktiskt med att han tittar på mig och så, eller han säger så här, Annie, vad heter jag? Och jag tittar på honom och bara... Jag bara, nu är det han som är i huvudet, tänker jag. Så jag svarar honom.
Glöm bort sitt egna namn.
Du heter Christian. Och han tittar på mig och bara, ja. Och där någonstans gick typ ett ljus för mig. Och jag kände mig så otroligt dum. Så att jag kontrar ju med. Nej men gud, nej. Jo men det förstår jag ju såklart. Jag menar bara, är du maronit eller är du ortodox? Katoliken. Och det, alltså jag ska helt
ärligt
säga.
Jag är muslim som heter Christian.
Jag hade aldrig hört. Jag hade aldrig tänkt på att Christian var ett kristet namn. Helt sjukt, tycker jag nu, idag.
Ja, jag har ändå tänkt, jag heter Kristina i mellannamn. Så jag har ändå, jag har tänkt på det.
Ja, men. Vad bra för dig.
Ja, kul för mig. Ja, men när vi skulle ha det här temat namn då i alla fall, då tänkte jag på en gång på sikhismen faktiskt.
Ja, de har ju en väldigt spännande namnkultur.
Ja, men precis. Och jag träffade Gursimer Singh som är student här på skolan och vi kommer få höra honom alldeles strax. Men först tänkte jag att vi kanske ska berätta lite grann om sikhismen, för jag tror inte så många vet vad det är faktiskt.
Mm.
Så vad kan vi säga? Det är
en
ganska ny religion.
Ja.
1400-talet.
Ja, i Indien.
Ja. Och lite slarvigt har den ibland beskrivits som en blandning mellan islam och hinduism.
Men det stämmer ju inte. De själva tycker inte om den.
Nej, precis. Många sikher själva är så här, nej, men vi är ju en egen religion.
Mm.
Så det är inte helt...
Men den är monoteistisk. De tror på en gud.
Ja.
Och betonar väldigt mycket jämlikhet.
Ja, det är väldigt viktigt. Och sen så finns det också, man brukar tala om att det finns en order, en kalsa, som man kan initieras i. Och
då, vad menar du med order?
Det finns liksom som en inre, ett systerskap kan man säga, inom sikhismen. Och det är inom det här systerskapet som många heter Singh.
Mm-hmm.
Eller Singh. Kaur.
Mm-hmm.
Och Gursimer kommer berätta mer om det. Men att vara med i orden innebär också att man ska ha de här fem korna. Ibland är det man har hört om sikhismen kanske är att de inte klipper håret till exempel.
Männen har turban ofta.
Att männen har turban och det är sådana saker som liksom ingår i reglerna för orden.
Mm.
Man har bland annat dolk på sig. Jag tror sikher är de enda som i Sverige som har tillåtelse att bära kniv.
Mm-hmm.
Ja, för att det är ett religiöst liksom,
okay,
attribut. Så. Men det var lite grann om sikhismen.
Mm.
Jag uppmanar alla att läsa på mer. och så lyssnar vi på Gursimer.
Ja, jag heter Gursimer Singh. Är 20 år. Studerar på Södertörns högskola. I linjen ämneslärare inriktning mot gymnasiet.
Och det här programmet handlar ju om namn. Vad betyder ditt namn för dig?
Det betyder att jag tror på en gud. Det är förnamnet vad det betyder. Sen efternamnet då så betyder det ju lejon. Alla manliga sikhiska män då heter ju Singh som betyder lejon. Medan kvinnliga heter Kaur som betyder prinsessa. Och eftersom att man har lagt upp det är för att man tror på det här med att alla människor är jämställda och jämlika. Så att till exempel i Sverige så kan vi ha folk som kanske kallar sig för Af Gustafsson eller Von sen någonting annat. Det är väl så här betydligt att man ser direkt att det är någon människa som kommer från en väldigt rik familj kanske sådär. Så att med de här efternamnens funktion är ju för att vi ska inte se ner på andra människor. Och att förr i tiden så var ju kvinnor rätt så men de behandlade som nästan som andra eller tredje klassens människor. Så att den tionde gurun sa då att från och med nu ska ju alla kvinnor heta Kaur som betyder som prinsessa vill säga. Alla är döttrar till den tionde gurun brukar man säga.
Varför är det just lejon och prinsessa?
Lejon symboliserar att man är krigare och de flesta männen var ju då krigare då. Det fanns självklart kvinnliga krigare också. Ja, det är väl det som jag sammanfattat det hela.
Kan det bli förvirrande ibland att alla har samma namn?
Nej, faktiskt. Eller ja, inte för mig då som sikh, men snarare för en vanlig västerlänning, ja, det kan det bli det kanske. Sådär. Oftast tror man att vi är ju biologiskt släkt. Men apropå det här med efternamn, det symboliserar också även att man har en sorts syskonskap dessutom. Om jag träffar en annan sikhisk kille och han heter Singh efternamn, då kan jag självklart se honom som en broder. För det är den funktionen som också fyller, att man har en form av syskonskap. Men om vi ser det mindre då, på det sättet, då kan det vara som sagt lite förvirrande då för andra människor.
Har det varit problem till exempel om man ska söka på Facebook eller hitta personer och alla har samma efternamn?
Jo, det kan vara problem på Facebook speciellt. Så att, jaha.
Hur då?
Ja, om man ska söka på Singh eller Kaur. I och för sig, det blir lättare att räkna hur många sikher det finns i ett visst land. Mm. Till exempel i Sverige finns det ju 3000 sikher ungefär. Jag gjorde en namnundersökning på SCB nämligen. Det var ju lätt att hitta den exakta siffran.
Men är det så att alla sikher har de här namnen eller är det bara vissa?
Så här är det. Det finns ju också även som vi brukar kalla familjenamn. Många människor, eller många sikher snarare, de använder ju oftast familjenamnet istället för det riktiga efternamnet. Och det beror ju på att de tyvärr lever kvar i det här kastsystemet, vill säga att man har det namnet som visar att man kommer från en viss familj, att man skryter så mycket om det. Det är det som den tionde gurun vill att vi skulle akta oss med. Men det finns samtidigt jättemånga sikher som använder det ursprungliga efternamnet. Men så att, ja.
Men blir det Singh, blir det ersätter det helt efternamnet eller blir det tilläggsnamn på något vis?
Det ska egentligen ersättas, men ofta så blir det som ett tilläggsnamn också. Så det blir som förnamn, efternamn och sen familj.
Är det många som känner till det här? Är det många som vet att du är sikh genom att höra ditt namn?
Jag har ju sett på en del som sett kanske mitt efternamn och då tänker de, ja men du är sikh till exempel. Men sen så är det många som inte vet om sikhismen i Sverige. Mm. Eller i västvärlden generellt.
Hur känns det när folk vet det på förhand om dig?
Ja, man blir lite glad för att vi är rätt så okända trots att vi är femte största världsreligionen. Ja, man blir glad av att de är pålästa i alla fall.
Jag undrar också bara, inom till exempel kristendom och islam så tar man ofta i alla fall förnamn som hör till Bibeln eller som är tidigare profeter och så. Finns det någon tradition av det inom sikhismen?
Att man har förnamn som är... kommer direkt, som till exempel gurun har haft, tänker du på?
Ja, precis.
Ja, det förekommer också. Det gör det. Alla de här förnamnen kommer ju från vår heliga skrift nämligen. Så när ett nyfött barn föds då öppnar ju den här... Vi har ju inget prästsystem nämligen. Vem som helst kan vara den som utför ceremonierna i princip faktiskt. Och den som läser ur vår heliga skrift kallas ju för granti. Man kan i vardagligt språk säga att det är en präst, men man ska ju komma ihåg att vi inte har ett prästsystem då. Och grantin slår upp slumpvis en sida på boken då och väljer ut den första ordet då, och det blir det som blir namnet då.
Jaha, så det är helt slumpmässigt? Det är inte dina
föräldrar? Ja, det är slumpmässigt.
Mm-hmm. Mm. Så det kan betyda vad som helst nästan? Eller?
Ja, precis. Exakt. Och det spelar ingen roll vem som har det. Det spelar ingen roll om det är en kille eller en tjej som har det förnamnet. Okay. Så det är väldigt könsneutralt. Så.
Vad händer om man nu slår upp ett namn i boken och så är det ett namn som inte föräldrarna tycker om?
De får inte ha den synen faktiskt, utan... När man väljer ett slumpvis ord så alla ord är heliga, säger vi. Så att allt som har skrivits i boken har ju gurun skrivit. Så att man säger nej till det är mer som en förolämpning.
Betyder alla ord någonting positivt då också?
Positiv och positiv. Alltså alltså själva boken, eller först och främst så ser vi inte som en vanlig bok utan som en helig guru, säger vi den. Som en levande guru nämligen. Eftersom att vi hade 10 stycken levande och sen har vi den heliga skriften som den eviga gurun då. Och det är upplagt som musik faktiskt. Det är väldigt mycket poesi. Det är byggt upp så att man ska kunna sjunga ur det faktiskt. Mm. Så det kan vara berättelser, kan det vara. Det kan vara filosofi och allt möjligt och sådär. Det förekommer ju visst självklart negativa, positiva ord, allt möjligt.
Jag tänker om man råkar slumpvis få ett ord som är liksom lite tråkigt. Händer det?
Jag har aldrig sett det faktiskt. Jag har aldrig upptäckt det, nej.
Nej.
Faktiskt inte.
Gud vad spännande. Alltså jag kan inte riktigt fatta att alla har samma namn. Jag tycker det är superspännande.
Ja, men det är det.
Och att de står upp namnen i deras heliga skrift. Helt, helt slumpmässigt, bara väljer ett ord med fingret.
Ja, verkligen. Det var jag också chockad över. Ja, det har jag aldrig hört om eller läst tidigare att det är så det går till.
Nej.
Men när han berättade om det så, ja, det måste väl vara så då. Mm. Men det är verkligen spännande. Jag tänker att om jag skulle få ett barn och så skulle man bara... Alltså, slå upp ett namn i boken.
Ja, men precis som du frågar där också. Ja. Tänk om inte man tycker om namnet. Tänk om namnet man hittar i boken är stol. Ska man döpa sitt namn till stol?
Sitt namn, sitt barn.
Sitt barn till stol.
Ja, men alltså, jag tror nästan att det var liksom första namnet på varje, liksom, eller att det första ordet på sidan som man slår upp. Men jag var faktiskt inte helt säker på det.
Uh-huh.
Men, okay. Men som man säger, det är liksom ganska vackra ord i texten. Liksom.
Ja, det är klart.
Det är ju poesi.
Inte,
så att,
man kanske inte skriver om stolar.
Jag tror inte man gör en religiös helig skrift.
Nej, nej.
Och jag ser det också för att han pratar om gurus i inslaget.
Mm.
Och inom sikhismen så har man haft 10 guru. Och nu är den heliga skriften den liksom sista eviga gurun.
Mm.
Så man är, som sikh så betyder det lärjunge. Och så följer man den eviga gurun. Och det är den heliga skriften.
Mm. Just det. Det var allt för idag.
Yes, lyssna på oss nästa gång.
Det blir om 2 veckor. Det släpptes den 18 november. Och då ska vi prata om...
mens!
Ja! Ni hörde rätt.
Det blir jättespännande. Mm. Så lyssna på det. Och tills dess kan ni ju mejla oss med andra spännande tips på herregodforihelvete.
Nej!
Nej. Men jag är så sämst på det här så det är helt sjukt. Herregudforihelvete! @soradio.se.
Eller följ oss på Instagram. Herregud. Forihelvete. Ja. Eller vi finns också på Facebook nu. Och där heter vi Herregud för i helvete. Det finns ett ö där.
Yes. Så gilla oss på Facebook. Glöm inte det.
Mm. Vi tackar för oss. Ni har lyssnat på
Herregud för i helvete med mig Maja Flykt.
Och mig Annie Wernersson. Tack och hej.